Känner mig. Jag är en av den här församlingens pastorslärlingar. Det betyder att jag får predika ibland och får lära mig lite om vad det innebär att jobba i församling och så. Jag läser teologi annars. Men just nu är jag föräldraledig för att ta hand om vår 3,5 månad gamla son. Idag är hela församlingsledningen inklusive pastorerna borta. Och idag, den texten som ska lämnas åt mig, den handlar om Egyptens 10 plågor. Känns lite lägligt att resa bort just när det är den här texten. Det som har hänt innan dagens text börjar, det är att det israelitiska folket är förslavat i Egypten. Mose, som föddes som israelit, men sen genom lite märkliga omständigheter växte upp som egyptier vid faraos hov. För att sen behövt fly landet. Och nu har blivit återigen kallad tillbaka till Egypten. För att föra sitt folk, israeliterna, ut ur Egypten. Det är alltså Gud som har gett Mose det här väldigt speciella uppdraget. Och det har de lite motvilligt gått med på. Det är dock inte så lätt att få farao att gå med på att släppa folket. Lina-Li predikade sist för 2 veckor sedan om hur det första försöket att få farao att släppa folket för att de skulle kunna gå ut och tillbe i öknen. Det ledde bara till att förtrycket förvärrades. Sten lades på börda. Och folket undrar, varför behöver vi gå igenom allt det här förtrycket? Och Mose ställer den frågan till Gud. När dagens text börjar så sänder Gud återigen Mose in till farao med uppdraget att frita israeliterna. Det står så här i början av... Dagens textavsnitt är ganska långt så jag kommer bara läsa utdraget av det så ni vet. Så här står det. Herren säger... Jag ska göra farao hård och omedgörlig så att han inte lyssnar på er. Hur många tecken och under jag än gör i Egypten. Jag ska bära hand på Egypten och föra mina herrar, mitt folk, israeliterna, ut i Egypten under väldiga straffdomar. När jag lyfter min hand mot Egypten och för Israel ut därifrån, då ska egyptierna inse att jag är Herren. Därefter följer en beskrivning av hur Gud genom Mose och Aron utför ett antal under. Eller de är vanligare kallade för plågor. Berättelsen följer inte exakt samma mönster. Men ungefär så här går det till. Att för varje plåga så börjar det med att Gud sänder Mose och Aron, eller bara Mose, in till farao. Där de begär att folket ska få gå. Farao vägrar eller går med på det under villkor som ändå gör det omöjligt. Och då liksom hotar Mose med att men då kommer den här plågan drabba er. Och sen så händer då det. Och farao kallar till sig Mose igen och säger ta bort den här plågan som har drabbat oss. Och då säger Mose okej, jag ska be till Gud. Och så går Mose och gör det. Och plågan försvinner. Och då hade, just det glömde säga, då hade farao också lovat att om det här försvinner, då ska folket få gå. Men sen ångrar sig farao. Och sen så börjar det om igen med nästa plåga. Det finns också en ökning i intensiteten i plågorna. De första plågorna är inte så allvarliga egentligen, mer obehagliga. Men de blir allt värre med större och större förstörelse. I tur och ordning, så vi kan ta fram en bild här. Det börjar med att Nilens vatten förvandlas till blod. Så de måste gräva efter vatten på andra ställen. Nästa plåga är grodor. Också det har med Nilen att göra. Att upp ur Nilen väller upp mängder med grodor. Som liksom, tar sig in överallt och gör det väldigt obehagligt. Därefter är det myggsvärmar. Och sen så är det flugsvärmar. Och den fjärde plågan som är flugorna är lite intressant, för att det här som det börjar göras undantag för israeliterna. De första tre så nämns det ingenting, utan det bara drabbar hela Egypten. Men från flugorna och framåt så står det att Gosen, eller Gosen som var området som israeliterna bodde i, det är undantaget, de drabbas inte av plågorna. Nästa bild. Sen dör boskapen. Det står att all boskap dör i boskapspest. Därefter är det bölder. Den egna hälsan hotas, eller människornas hälsa hotas. Sen är det, nu ska vi se här, sjunde plågan är hagelstormar. Det beskriver en massiv förstörelse. Likaså gräshoppsinvasionen. De äter upp alla grödor. Den nionde plågan är totalt mörker. Ett tjockt mörker som varar i 3 dagar. Och sen kommer vi till den sista och tionde plågan. Och den ska vi läsa ett kort stycke ifrån. Jag tror att det kanske finns en text där. Ja. Det här är från när plågan tillkännages. Mose sa till farao: så säger Herren, vid midnatt ska jag gå fram genom Egypten och allt förstfött i Egypten ska dö. Den förstfödde sonen till farao på tronen, lika väl som den förstfödde sonen till slavinnan vid handkvarnen, och även allt förstfött bland boskapen. I hela Egypten ska höjas ett sådant klagoskrig att det lika aldrig har hörts och aldrig kommer att höras. Men mot israeliterna ska inte ens en hund morra, varken mot människor eller boskap. Då ska ni inse att Herren gör skillnad på Egypten och Israel. Då ska alla dina hovmän här söka upp mig och falla ner för mig och bönfalla mig att lämna er och ta med mig hela mitt folk. Sedan ska jag dra bort och fylla vrede gick han därifrån. Den tionde plågan är ju alltså att allt förstfött i Egypten dör. Som nybliven förälder så får det verkligen en stark innebörd för mig. Att det är en ganska hemsk text. En väldigt hemsk text. Och det är en text som väcker många frågor hos oss. Vad är det egentligen för bild av Gud som framträder när vi läser här? Är det inte en grym och godtycklig Gud? Är det inte en orättvis Gud som straffar ett helt folk för vad deras ledare egentligen gör? Just det blir extra tydligt för att faraos hovmän vid den åttonde plågan när det är gräshoppor, då ber de farao att släppa folket. För att de säger så här: har ni inte, hur länge ska Mose få dra olycka över oss? Låt folket gå. Så det är farao som är ensam egentligen ansvarig för det lidande som israeliterna får gå igenom. Det är knappast folkets ansvar. Det står att den förstfödde ska dö också hos slavinnan. Så det drabbar den högste och den lägste. En kvinna som är slavinna, som redan har upplevt förtryck genom hela sitt liv, ska nu få uppleva den största sorg som en förälder kan tänka sig. Och det här är som en nyck från den Gud som vi bekänner som både god och rättvis. Har Gud bara ögonen för sitt folk? Ser inte Gud till varje egyptier också? En annan fråga som den här texten väcker är ju det jag läste i början om, att det står att Gud gör farao hård och omedgörlig. Eller det står att Gud förhärdar faraos hjärta. Är det så att Gud egentligen bara iscensätter allt det här för att få ett riktigt maffigt skådespel? Det låter ganska hemskt att tänka så. Det här är frågor som jag har brottats med, inte bara i förberedelsen för den här predikan utan också tidigare. Jag tror att jag kommer inte kunna ge alla svar på de här frågorna som jag väckte. Men förhoppningsvis kan jag ge lite perspektiv. Någonting som vi kan ta med oss. när vi läser det här. Kanske det viktigaste att komma ihåg när vi läser den här typen av texter är att läsa de här texterna i ljuset av helheten i Bibeln och framförallt med centrum på Nya testamentet. Det finns en så kallad progressiv uppenbarelse, en successiv uppenbarelse genom Bibeln där vi får veta allt mer av vem Gud är. Där Gud förklarar sig själv allt mer och blir tydligast i Jesus som dör på korset för hela mänsklighetens skull. Så den guden är inte partisk på det sättet. När det gäller just det här om att faraos hjärta förhärdas så är det några saker som man kan tänka på. För det första så står det upprepade gånger i texten att inte bara att Gud förhärdar utan att farao förhärdar sig. Alltså det är inte farao är inte bara offer för någonting som Gud påtvingar honom utan är också aktiv i att förvärra sig i sin ondska, att gå djupare ner. Guds förhärdande verkar heller inte ha en helt definitiv karaktär. Det är inte så att viljan blir helt kontrollerad eller styrd. Det kan vi läsa av att det står så här i just den plågan som handlar om gräshopporna. Så står det att Herren själv sa till Mose: gå till farao, jag har själv förhärdat honom och hans män för att jag ska kunna göra dessa tecken mitt ibland dem. Så går Mose och Aaron till farao och annonserar den åttonde plågan. Och det intressanta här, det är reaktionen från faraos hovmän. Som trots att det tidigare stod att Gud har förhärdat dem, så ber de farao att släppa folket. Så det vill säga, även om Gud hade påverkat dem, så var de inte... de kunde själva fatta ett eget beslut. På samma sätt kan man tänka sig att det är med farao också, att han trots allt har en vilja bevarad. Det finns en parallell vers till det här, men som handlar om det israelitiska folket egentligen långt senare. Men vi läser från psalm 81, så står det så här: men mitt folk hörde inte på mig, Israel ville inte veta av mig. Då lät jag dessa förstockade hållas, de fick följa sina egna planer. Alltså Gud utlämnar då israeliterna åt sin egen ondska, kan man säga. Han låter dem förhärda sig själva. Kanske finns det ett visst mått av det också i den här texten som handlar om farao. Att Gud utlämnar farao åt sin egen ondska. Ja. Han utlämnar farao åt att dra en dom över Egypten genom sin envishet. En annan sak som jag tror att vi behöver känna till när det gäller läsningen av de här texterna är att de är väldigt symbolmättade. Och språket är väldigt stiliserat. Det vill säga, man kan säga att det är liksom på ett sätt förenklat. Att man har målar upp bilder. Låt mig ta ett exempel på det här. Den femte plågan är, som jag sa, boskapspest. Och då står det så här: nästa dag gjorde Herren som han hade sagt. All boskap dog för egypterna. Men av Israels boskap dog inte ett enda djur. I samma kapitel, men någon plåga senare, så varnar Mose för hagelstormarna som kommer. Och då står det så här att han varnar egyptierna för att ta in sin boskap så att de inte ska dö i hagelstormarna. Och de som tar in sin boskap, deras boskap blir också räddad. Och det vore ju omöjligt om all boskap hade dött precis tidigare. Då hade ju inte funnits någon boskap kvar att rädda. Det är alltså ett språk som är laddat med hyperboler, vill säga litterära överdrifter. Och när det står så här att alla dör eller att inte en enda blev kvar. Det står till exempel att inte en enda fluga blev kvar. Och då kan man undra, borde inte det vara en krasch för hela ekosystemet i Egypten då? Men det är liksom inte poängen, utan poängen är att visa på de här magnifika dimensionerna på det som händer. Att det är väldigt stort. Och i det här symbolmättade språket så får farao och Egypten tjäna som en symbol för ondskan. Alltså texten ägnar sig inte åt den typen av nyanser som kanske vi frågar efter. Men vad händer med de förtryckta i Egypten? Eller med de elaka människorna i Israel? Varför skulle de undgå dom? Utan det blir ganska tydliga bilder som målas upp. Israel är det förtryckta folket som har levt under ett orättfärdigt slaveri. På andra sidan har vi då Egypten som under ledning av farao och står för allt det här slaveriet. Det är bilden av förtryckaren som träder fram. Det är liksom en sak som också blir tydlig är att farao har en av hans stora synder består i att han har hindrat israeliterna från att föröka sig. Den första uppmaningen som kommer till människan är: var fruktsamma och uppfyll jorden. När farao, nu vet vi inte om det är exakt om det är samma farao, men det spelar inte så stor roll egentligen, men för det är fortfarande symbolen för den här onda figuren. Men när farao slog ihjäl alla söner i Israel, det var då Mose liksom överlevde genom vassen och där. Då syndade han mot den grundläggande skapelseordningen. Och det som händer nu är att på något sätt så vänds hans skapelsesynd vänds tillbaka genom att hela skapelsen är i uppror. Alla de här synderna, eller plågorna som jag räknade upp relaterar på olika sätt till skapelsen. Det är insekter och det är Nilen och det är mörkret och det är stormar och så vidare. Det är som att hans synd mot skapelsen slår tillbaka på honom. En annan viktig sak eller symbol i texten är den jag läser ifrån tidigare i andra Moseboken. Det står så här: då ska du säga till farao, så säger Herren, Israel är min förstfödde son. Jag har sagt till dig att släppa min son så att han kan frambära offer åt mig. Men du har vägrat och därför ska jag döda din förstfödde son. Så Israels folk blir en symbol för den förstfödde som Egypten har slagit ner. På samma sätt slår Herren tillbaka mot Egyptens förstfödde. Så det är mycket symbolik i texten. De här plågorna som vi pratat om är, förutom att relatera till skapelsen, så är de också sådana så att de blir tydliga och synliga för alla. De har en offentlig karaktär. De är gjorda för att ses och upptäckas av alla. Det är liksom ingen som kan undgå dem. I Andra Mosebok 9:15-16 står det så här: jag kunde redan nu ha lyft min hand och slagit dig, alltså farao, och ditt folk med pest, och du hade blivit utplånad från jorden. Men jag har skonat dig för att visa dig min makt och för att mitt namn ska bli känt över hela jorden. Syftet med allt det här är inte bara att Gud leker någon slags lekar med människorna, utan syftet är att Gud ska bli känd överallt. Därför visar Gud sin makt på ett storslaget sätt, så ingen kan undgå Gud. Så vad kan vi då lära oss när vi läser den här texten? En av lärdomarna är, vi kan ta nästa bild, att Gud avslöjar avgudarna. I berättelsen om plågorna så kan de egyptiska gudarna, eller de egyptiska prästerna menar jag, göra samma sak som Mose och Aron kan göra. De kan förvandla vattnet i Nilen till blod. Och de kan få upp massa grodor ur Nilen också. Men så småningom blir det tydligt att de klarar inte av att göra samma sak som Gud gör genom Mose och Aron. Att Gud är så mycket mäktigare än deras gudar, det blir bara tydligare och tydligare genom hela texten. Alltså det är inte så att jag är någon expert på egyptisk mytologi. Men något som jag vet är att de olika gudarna på olika sätt så relaterar de till naturfenomen. Till exempel har de en gud som de trodde var Nilens källa. Alltså en gud som på något sätt representeras av Nilen. Och den kanske viktigaste guden som de tillbad är ju Ra, solguden. Och att ha gudomar som relaterar till naturen är inte särskilt konstigt utifrån att det är ett jordbrukssamhälle. Naturens nyckel kan ju vara skillnaden mellan liv och död. Och att då på något sätt kunna blidka eller kontrollera eller påverka de krafterna, det är kanske det viktigaste. Men det blir tydligt här att allt det som egyptierna satt sitt hopp till, när det gäller Nilen som ska kunna göra åkrarna bördiga, den blir blod helt plötsligt. Deras skörd äts upp av gräshoppor. Deras egna kroppar hotas av sjukdom. Och den kanske viktigaste av allt, den nionde plågan kommer med mörkret. Om inte, jag är ju totalt deras största gud på något sätt. Ra, solens gud. Är det någonting som man brukar kunna räkna med, så är det väl i alla fall att solen ska gå upp på morgonen. Men inte ens det sker här. De kan inte längre förlita sig på de gudar som har gett dem hopp och trygghet i tillvaron. Gud har avslöjat de gudarna som bluff. Det är bara Gud som är verklig egentligen. Vad är det då som ger oss hopp och trygghet i tillvaron? Vilka avgudar är det som är våra avgudar och som Gud avslöjar? Jag tror inte att det är lika konkreta gudar. Jag tror inte heller att de relaterar till fruktsamhet eller skörd på samma sätt. Men likväl så tror jag att vi har avgudar. Kanske är det sånt som att vi sätter vår tilltro till att vi har ett arbete som ger oss inkomst, så att vi kan känna oss säkra på att vi, ja, att vi är trygga i framtiden också. Att vi åtminstone har våra hus så att vi kan, om det skulle bli dåliga tider kan man sälja huset. Men, att vi litar på det som ger oss ekonomisk trygghet. Många gånger så blir det viktigare för oss än att vi har vår trygghet i Gud. Och det tror jag inte att vi gör för att vi liksom vill att det ska vara så. Eller för att vi bekänner att ja, men pengar är viktigare än Gud på något sätt. Utan jag tror mer att det blir en konsekvens av det samhälle vi lever i. Och att det, ja, det är svårt att leva så nära varandra som kyrka och så nära Kristus. Så att det verkligen blir den källan till trygghet som det är meningen att det ska bli. En annan sak som kan bli en avgud är ju just att vi kanske söker att bli hela människor, att vi söker lyckan i vad vi konsumerar. Vi tänker att om vi förbättrar våra kök och lägger nytt golv, och om vi köper de där och de där kläderna och sakerna, då kommer vi må bättre. Och då kommer vi bli helare människor och lyckligare. Och det är ju heller inte sant. Och det är heller inte någonting som jag tror att vi öppet bekänner. Men likväl så tror jag att det är någonting som präglar vårt liv. Men det är bara Gud som kan ge verklig trygghet åt oss. Ett arbete kan vi bli av med. Och huspriserna skulle kunna falla. Och all den liksom ekonomiska trygghet vi lagt ner i kan ju gå om intet om vi skiljer oss eller det händer sådana saker i livet. Det är bara Gud som ger verklig trygghet. Och det är bara Gud som ger verklig lycka och helhet. Inte de sakerna vi kan köpa. Det är sådana saker som jag tror att Gud avslöjar. Vi kan ta bibelordet som kommer här. Det är också från en psalm. Många säger: vem kan ge oss lycka? Herre, låt ditt ansikte lysa över oss. Av dig har jag fått en större glädje än de som fått korn och vin i mängd. Jag lägger mig ner i frid och sover. Du, Herre, låter mig bo i trygghet. Tryggheten och lyckan finns bara i Gud, inte i de falska avgudarna. En annan lärdom utifrån texten är att Gud står på de förtrycktas sida. Förra gången så predikade Lina Li om just det här. Hur kunde Gud tillåta det förtryck som israeliterna utsattes för? Hur länge skulle det få fortgå? Och det är en fråga som vi alla kan ställa oss när vi ser på världen. Hur kan Gud tillåta att kristna mördas och drivs på flykt i Irak? Hur kan Gud tillåta att människor som redan lever under fattigdomens slaveri och förtryck nu drabbas av ett Ebola-virus som hotar hela populationen i Liberia? Eller ta flyktingar i vårt land och runt om i världen. Gömda som tvingas leva ovärdiga liv under extremt osäkra förhållanden och kan utnyttjas av diverse olika människor på grund av att de inte har samma rättigheter som andra som bor i vårt land. Hur kan Gud tillåta att människor lider på det här sättet? Och då är det glada budskapet att nej, Gud tillåter inte det här. Som jag sa så blir Egypten och farao i texten, det blir symboler för det här onda. Det onda får sitt straff. Gud dömer ondskan med syfte att befria sitt folk. Ett folk som lever i slaveri och förtryck. Så på ett sätt så är det ju sant att Gud är partisk. Därför att Gud står på den förtrycktes sida mot förtryckaren. Som jag sa, från den fjärde plågan och framåt så är Israel undantaget plågorna. Gud besparar Israel lidandet. För de har lidit nog. Det hade varit mer otäckt att ha en neutral Gud som är passiv än vad det är att ha en Gud som står på den svaga sida. Vi ska läsa ett bibelord om det här också. Det är när Jesus ganska precis har börjat sin tjänst med förkunnelse och samla lärjungar och så vidare. Så förkunnar han i synagogan i Nasaret. Då säger han så här: Herrens ande över mig, till han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda. Att ge dem förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Att befria de förtryckta, det ligger på Guds hjärta och det ser vi tydligast i Jesu gärning. Så texten om plågorna, om vi läser den så här, kan ju få bli en hoppfull text. En text som berättar att befrielsen kommer. För det som händer när hela den här plågosessionen är över är ju att egyptierna nästan jagar ut israeliterna. De får gå. Det de har längtat efter blir verklighet. Den befrielse som de trodde var omöjlig, den väntade precis runt hörnet. På samma sätt så kan den befrielse som vi och våra, framförallt våra vänner i förtryck, längtar efter, vi kan veta att den väntar runt hörnet. Vägen till befrielsen, den går genom lammets blod. Ja, vad jag inte berättade förut när jag berättade om plågorna är att mellan den nionde och tionde plågan, det vill säga efter mörkret och innan den förstfödde dör, så finns det en berättelse eller ett kapitel inlagt om hur israeliterna ska fira påsk. Hur de ska bereda det osyrade brödets högtid. En av de sakerna som de ska göra, det är att de ska slakta ett felfritt lamm och stryka blodet från lammet på dörrposterna. För att då ska Gud, när det står i berättelsen, att när de förstfödda ska dö och Gud går igenom Egypten, då ska Gud gå förbi deras hus. De ska inte drabbas av den här det här lidandet. Det är därför Pesach, som är det judiska ordet för påsk, det betyder just gå förbi. Och det syftar på det här. För oss så blir det ju så tydligt att den här texten pekar framåt en annan påsk. Och ett annat offer som görs när Jesus dör på korset. Jesus dör på korset som ett offerlamm. Det beskriver Bibeln på flera ställen. Vi kan ta fram texterna igen här. Johannes döparen säger så här: nästa dag såg han Jesus komma och han sa: där är Guds lamm som tar bort världens synd. Och sen så står det i första Petrusbrevet så långt senare: ni vet att det inte var med förgängliga ting, silver eller guld, som ni friköptes från det meningslösa liv som ni övertagit från era fäder. Nej, det var med blodet från ett lamm utan fel eller fläck, Kristi dyrbara blod. Så Bibeln känner igen Jesus som offerlammet. Nu behöver vi inte där bara syfta på precis den texten ifrån plågorna, för att man offrade ju lamm som en del av den judiska offerkulturen, kulten kan man säga. Men ändå så blir det så tydligt för oss som har facit i hand på något sätt att det är befrielsen kommer för att lammet offras. Det var inte israeliternas skicklighet som förde dem ut ur Egypten, utan det var genom för att de var märkta med lammets blod. Inte heller vi kan hoppas på befrielse genom egen skicklighet eller prestation, utan bara genom lammets blod. Genom att bli märkta med Kristi blod. Ta emot Jesus Kristus. Och den här befrielsen som vi längtar efter, den gäller oss som individer, men det gäller oss också. Allt det förtryck som finns i världen, det ska omintetgöras. Världen ska bli en rättfärdig plats. Det har alltså kosmiska dimensioner, detta vårt hopp. Världen ska befrias ifrån fattigdom och sjukdom och slaveri och all sorts förtryck. Jag ska avsluta med att läsa om detta framtida hopp ifrån Uppenbarelseboken. Och jag såg en ny himmel och en ny jord. Ty den första himlen och den första jorden var borta. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner ur himlen från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin man. Och från tronen hörde jag en stark röst som sa: se, Guds tält stå bland människorna, och han ska bo ibland dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen klagan, och ingen smärta ska finnas mer. Till det som en gång var är borta. Amen.